För dig som tittar in just nu så heter jag Henrik och jag jobbar som pastor här i församlingen. Och vi predikar oss igenom en serie i Saltaren just nu. Och idag ska jag tala utifrån psalm 51, eller egentligen över temat förlåtelse och försoning. Och jag vill bara börja med att säga att jag är så glad över att jag har det här temat att predika över idag. Förlåtelse och försoning. Jag insåg ganska fort när jag satt med det här att för att kunna göra det riktigt så skulle jag nog behöva en dag eller två för att verkligen kunna lägga ut sanningen av vad som är Bibelns största sanning. Bibelns på ett sätt största mysterium. Hur Gud blev människa och hur försoningen, friköpandet, förlåtelsen skedde. Guds tanke från begynnelsen för dig och mig. Men idag ska jag göra det på 20 minuter. Så häng med nu, för det kan gå undan. Innan vi börjar och ger oss in i det här så vill jag börja med några verser. Jag valde två verser som någonstans är väldigt viktiga att ha med sig in när man ska förstå vem Gud är, vad Gud gör, men kanske ännu viktigare vem Gud inte är och vad Gud inte gör. Ibland är det viktigare att komma ihåg vad han inte gör. Det står i Hebreerbrevet 1 och 3 så står det så här: och han, alltså Jesus, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och sen bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. I engelska översättningen så står det att han är en exakt avbild, och det stämmer bättre överens med grekiskan faktiskt. Och så står det i Johannes 14:9. Jesus svarade: så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga låt oss se fadern? Varför läste jag då de här bibelorden? Jo, för att Jesus är den exakta avbilden av Fadern. Han är den exakta avbilden av Gud. Det de såg i Jesus, det var Gud. Och allt utanför det är inte Gud. För han är den exakta avbilden av Gud. När du lär känna Jesus så lär du känna Fadern. Han som det står som inget mörker finns i. Han som är den perfekta kärleken som fördriver all rädsla. Han som är ljuset. Det är Fadern. Han som är kärlek, som det står. Det är Guds person, det är Guds vilja, det är Guds personlighet och karaktär. Och här är en av de viktigaste nycklarna som kommer nu i vad Gud gör, har eller inte gör. I Bibeln i Gamla testamentet så står det ofta om Guds vrede, eller kommer några gånger om Guds vrede som drabbar olydnadens barn och sådär, står det. När man läser de texterna så är det väldigt viktigt att man kommer ihåg att Bibeln är skriven av människor som är präglade av sin syn på sin omvärld. I en tid när ledarskapet var väldigt strikt, i en tid när ledarskapet utdömde hårda straff, så att den bilden skulle projiceras på hur de såg Gud är inte konstigt alls. Din gudsbild, skulle jag vilja säga, är en projektion av hur du ser på människor som leder dig. Och kom ihåg att de som var mest lärda i den skriften, den enda bibeln som fanns innan Nya testamentet skrev, det var de som dödade Jesus. Det var de som inte förstod vem Jesus var. Paulus drog sig ut 3 år i öknen för att börja förstå igen vad det var Gud ville säga. Vad var det här med nåd, förlåtelse? Han fick i 3 år, står det, att han var ute i Arabiens öknen. I Gamla testamentet så ser vi gång på gång hur när de följer Gud så har de sina hjärtan vända mot Gud. Och de liksom, och det står att det går bra, det frodas och de blir välsignade och deras boskap växer och det blommar och det blir mjölk och honung och allt så här fantastiskt händer. Och sen ser man gång på gång att de börjar tas upp av världens bekymmer och sina egna begär efter det som fanns i världen. Och så på ett sätt vänder de sig bort från Gud och börjar följa något annat. De börjar gå åt ett annat håll och de lämnar på ett sätt Gud. Deras hjärtan blir vända åt någonting annat. Och då ser man gång på gång hur det drabbar de negativa saker i sitt liv. Och det här tillskrivs olyckligtvis Gud många gånger. När det i själva verket inte är Gud, för det är ju det som inte är Gud som drabbar dem. När de vänder sig mot Gud, när de är med Gud, så händer det inte. Men när de vänder sig bort från Gud så drabbas de av vrede. Det vill säga det som inte är Gud. Det vill säga det som är djävulen själv. Det som inte är Gud. Alltså ingenting sänt av Gud, utan en konsekvens av när man inte har sitt hjärta med Gud. Inte sänt av Gud. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att rädda världen. Det står i Uppenbarelseboken att Jesus är lammet som blev slaktat från tidernas begynnelse. Det var inte så att helt plötsligt för 2000 år sedan så kom fadern på att just det, jag skickar min son. Det fanns planerat från tidernas begynnelse, står det i Uppenbarelseboken. Han är lammet som är slaktat från tidernas begynnelse. I samma ögonblick som han skapade så hade han planen för att friköpa dig och mig. Det vill säga, han hade en plan från tidernas begynnelse att rädda dig och mig från konsekvensen av vårt eget handlande. Vreden. Dödens lag. Första Johannesbrevet 3:8 så står det så här: och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Lösa oss från konsekvensen av vår bortvändhet från Gud. Konsekvensen av synden. Han kom för att krossa djävulens verk i världen och för att friköpa dig och mig från syndens och dödens lag. Det var därför han kom. Och nu tänker någon kanske, varför pratar han om Jesus när vi ska prata om saltaren och ett blodigt offer och så vidare? Jo, för att med allt så när vi ska förstå Bibeln så måste vi läsa det genom linsen av Gud själv. Om vi inte läser Bibeln utifrån linsen av Gud själv, Jesus uppenbarelse på jorden, så missförstår vi Bibeln väldigt lätt. För att slänga mig med lite teologiska termer, för den som gillar det. All teologi, systematisk teologi, biblicistisk teologi, vad du än kallar teologi, om den inte är grundad i en sund och en riktig kristologi, så blir det fel. Kristologin är det viktigaste. Och nu tänker någon, det där var ren och skär grekiska. Jo, skriften måste underordna sig den levande guden. Skriften måste underordna sig uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det som lagen och profeterna vittnade om. Det som de gick och väntade på när det uppenbarades. Det som lärjungarna såg och inte förstod vad det var. Det som Paulus blev helt bara tagen av. Utifrån den uppenbarelsen måste man läsa skriften. Annars kan man ju bli som de där som lät döda Jesus. Man ser inte vem Gud är egentligen, trots att man läser rätt texter. Och utan det så kan Bibeln bli så konstigt förstådd att om man skulle klassificera in den gudsbilden de har i ett psykologtest, så skulle man få en gud som är schizofren, som slår och dödar och helt plötsligt blir glad när de lyssnar. Och Gud är ju givetvis inte schizofren. Gud är ju som Jesus, som är den exakta avbilden av Fadern. Han som är ren och skär kärlek. Han som är ljuset själv, som inget mörker finns i. Han som fördriver all rädsla. Det är Gud. Och en sån gudsbild avhjälps med att man läser skriften på rätt sätt. Så nu ska vi börja med psalm 51. Om vi har det som grund när vi läser en gammaltestamentlig skrift, så blir det mycket enklare att förstå. Eller hörde på en bibelförkunnare som sa att när han möter en text i Bibeln som han har svårt att se Jesus, så lägger han upp den på hyllan ett litet tag och så ber han lite och så tar han ner den igen och så börjar han läsa tills han hittar Jesus. Och då kommer han på att just det, han är duvan som de slaktade. Han är ju lammet, han är ju det, han är ju det. Så han ser att allting grundas i kristologin. Så man får brottas lite med gamla testamentet ibland. Och just psalm 51 då, är skriven av kung David, mannen efter Guds hjärta, står det. Och just den här salmen, den är skriven efter, ja, man kan säga att David, han har skitit i det blåskåpet, om man får säga så i kyrkan. Han har begått äktenskapsbrott med en redan gift kvinna. Och inte bara det, för att få henne för sig själv så skickade han iväg hennes man till frontlinjen så han skulle dödas. Han har alltså begått anstiftan till mord, kan man säga. I Sverige är det väl, jag tror det är det hårdaste straffet vi har, i anstiftan till mord. Det är livstid rätt av bara. Mannen av Guds hjärta. Den här bilden kan man ju fundera på. Hur kan han vara det när han gör så? För att Guds hjärta, det har såna djup som inte vi kan förstå, tänker jag. Men vi ska gå in i det. I sin ånger efter att han insett vad han gjort. I våndan över att ha på ett sätt legat bakom döden för en annan människa. Förstört och trossat sönder ett äktenskap. Så vänder han sig till Gud. Och i det sinnestillståndet så skriver han psalm 51. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. David, han mår skit rent ut sagt. Och vill inget hellre än att det ska vara ogjort. Men några saker sticker ut här som för mig är att han ser Guds hjärta, han förstår Guds hjärta. Och mitt i allt det här fördömandet som han har över sig själv, allt självfördömande, kanske med all rätta, så står det, var med nådig enligt din godhet. Enligt din stora barmhärtighet. Det bara sticker ut för mig. David kände tydligen Guds hjärta. Rena mig med isop så att jag blir ren, fortsätter han. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Rädda mig från blodskuld, Gud. Du min frälsningsgud. Så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar. Och så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte. Annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Och ett förkrossat och bedrövat hjärta. Det föraktar du inte. David vet att det är bara Gud som kan rena honom. Det är bara Gud som kan lösa honom från det som han är skyldig till. Det är bara Gud som kan göra det. Och han inser att när han vet det, då kommer han att jubla. För det ligger som ett ok över hans axlar. Han är så bara, gör det här för mig så kommer jag bara fröjdas och jubla. David förstår också att det inte är offren i sig Guds gläds över. Utan att det är människors hjärtan som är vända till honom. Det står faktiskt till och med i Hebreerbrevet 10 att lagen om offren, det gavs för att påminna folket om synden. Så att de skulle ha sina hjärtan vända mot Gud. Det var väldoften. Det var inte blodet som brann som var Guds väldoft. Väldoften var att hans barn vände sig mot honom. Att de närmade sig honom, att de stod vända mot honom. Det står också att lagen egentligen bara är en skuggbild av det som skulle komma. Den sanna försoningen som kom i Jesus Kristus. Vi är försonade, förlåtna, friköpta genom Jesus Kristus. När vi pratar om förlåtelsen, när vi pratar om försoningen som skedde på korset, så är det viktigt att se varför det skedde. Varför det ägde rum, om man säger. Och det hittar vi också i Saltaren. Psalm 49, vers 8 och 16, så står det så här. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig. Det handlar i grund och botten om problemet med synden som behövde lösas. Om vi nu kommer in liksom i den nytestamentliga uppenbarelsen, så är det som Gud behövde lösa. Det som han planerade från tidernas begynnelse, att lösa oss från konsekvenserna av vår bortvändighet. Att radera ut den så att vi skulle slippa konsekvensen. Så att han kunde vara med dig och mig. Det vill säga, det som kom in i Adam och syndafallet löstes genom Kristus. Det står att det som dog i Adam fick nytt liv i Kristus, står det på ett ställe. Andra Korintherbrevet 5:19 säger, Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Han försonade världen med sig själv. Han försonade dig med sig själv. Han försonade mig med sig själv. Mänskligheten blir försonad med Gud i Kristus. Utifrån det här sättet så blir det på ett sätt som att Gud träder in i vår, liksom, som människa, inkarnerad. Gud själv som är ur tid kommer in i tid. Han som är fullständigt helig kommer in och är 100% människa, men också 100% Gud. För att han på så sätt skulle kunna hela människan 100%. Han var tvungen att vara Gud och människa. Och för att hela oss från det som drev oss bort från Gud, synden. Innan man möter Jesus så finns det någonting som driver oss bort från Gud. Vi ser det hela tiden i Gamla testamentet, och man ser det många ställen i världen. Men Gud gör något övernaturligt i den stunden när han dör på korset för dig och mig. När liksom förlåten brister och de döda liksom börjar gå och leva ut ur gravarna, så händer någonting. Han bryter dödens och syndens och dödens makt, och han löser ett problem som inte... Han löser konsekvensen av ett problem. Om du har ett filmtips som beskriver det här, så kan du se Narnia, häxan och lejonet. Synd, ett svårt ord. Ett mörkt ord kanske för många. Många som kanske inte har en tro tänker, åh, de där kristna, de pratar om synd hela tiden. Och på ett sätt, ja, synd är en viktig central del, men då måste man förstå vad synd är. Synd på grekiska, som är språket som Nya testamentet skrevs på, är att missa målet. Amartia är det. Och vårt mål, det är att leva med Gud. Att ha vårt hjärta vänt mot Gud. På ett sätt att vara i Gud och han ska vara i oss. Det är vår ursprungliga tanke med oss. Och det är det som sker. Men, så att leva med Gud, det är vårt mål. Medans synden är att gå bort från Gud, ha ett avstånd till Gud, att missa målet. Synden är som en sjukdom utifrån den grekiska översättningen, som kom in genom fallet, genom att Adam, alla dog i Adam. Det var någonting som kom in i mänskligheten. Någonting som ville driva oss bort från Gud. Synd på latin, som i språket som Nya testamentet skrevs på i den västra delen av världen, alltså romarriket och det där. Där har de valt ett helt annat ord. Där är det sons eller sontis. Vilket egentligen inte alls betyder på samma sätt, utan det betyder skuld. Eller att du är skyldig. Och har en mer rättslig, en lagisk betoning. Och utifrån denna betoning så är det ju väldigt lätt att, som i ett romarrike där man har en kejsare och allting, är väldigt lätt att se Gud som en arg domare. Men som vi vet så skrevs ju Nya testamentet inte på latin, utan det skrevs på grekiska, som har betoningen på att missa målet. Och i väst så är vi väldigt präglade av just den romersk-katolska översättningen av synd. Så om vi säger så här, om den grekiska översättningen av synd betonar att Gud blev människa. Gud kom in i vår tid, och världen är som ett sjukhus på ett sätt. Han går in och han helar varje människa i varje rum. Han löser dem från sjukdomen som drev dem bort från Gud, och han sätter dem fria. Han försonar dem och han friköper dem från djävulens makt. Medan den västra delen då, deras syn var att ja, men han kommer ner och han utför ett blodigt offer för att göra sin pappa glad. Det är mer en rättegångssal, mer en sån bild. Jag tror det är så här. Jag tror Gud helade oss från syndens konsekvens för att vi skulle få ett nytt liv, för att vi skulle få bli fyllda av honom, för att vi helt plötsligt i oss börjar bli fyllda med något annat. Vi börjar få en annan riktning i vårt liv. Jag pratade med en kille häromdagen, en riktig gangster som tog kontakt med mig. Och han sa, hur vet jag om jag är frälst? Ja, då är du nog frälst, om du tänker så, sa jag. Enkelt svar. Tror du på Jesus? Ja, ja men då är du frälst. Så, ja, för det är så konstigt. Du vet, en kompis glömde en mobilladdare i min bil. Du vet, jag var tvungen att gå och lämna den till han. Ja. När du blir född på nytt, när Gud kommer in i dig, när du, liksom, när din synd blir bruten som den blev för 2000 år sedan egentligen, men när du inser det så blir det något annat som driver dig. Det finns ingenting som drar dig bort från Gud längre. Du är född på nytt och har Guds ande i dig och ditt hjärta vill hit. Det finns fortfarande saker som lockar där borta och ibland faller vi in där, men det finns ingen inre motor i oss som driver dit längre. Gud helade det på sjukhusbädden, om vi säger så, eller på korset. Vad Kristus gjorde på korset var att hela oss från syndens makt så att vi kunde få del i vårt livsmening. Gud själv. Att vi ska vara i han och han i oss. Gud försonade hela världen, hela kosmos står det, med sig själv i Kristus på korset. Men inte bara det, han friköpte oss också från dödens makt. Återigen, psalmisten 49:16 säger, men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig. Jag har mött så många människor som har dödsfruktan till exempel, rädsla för död och liknande. Tänk om man kunde förstå det här. Att Gud fullständigt har löst oss. Vi är fullständigt försonade. Det finns ingenting mer vi behöver göra. Han dog för dig och mig. Han dog din död. Han dog min död. Han friköpte oss från syndens och dödens makt. Syndens och dödens lag för att vi skulle få leva i en evighet med honom. För att vi skulle ha del i honom här och nu. Det är därför du som kanske har helt plötsligt vill lämna tillbaka laddan eller vad det är. Eller, oh, jag ljög igår. Eller, och så har du inte tänkt så innan. Det är för att Gud bor i dig. För att Gud är levande. Han är det levande ordet som verkar i ditt liv. Jag skulle vilja be för dig där du sitter där hemma. Eller vart du nu är just nu. Och bara få tala liv in i ditt liv. Att det finns inget mörker i Gud. Den här arga domaren som du kanske har haft med dig och trott att han sitter på något moln och pekar med ett argt finger så här. Det är människors påfund av vem Gud är. Gud hade en tanke från begynnelsen att rädda dig. Gud hade, det står att han, när du vävdes i din mammas mage så hade han en tanke med ditt liv. Den tanken är att han vill leva med dig. Han vill leva med dig så mycket så att han dog för dig. För att friköpa dig från det som förut drev dig åt fel håll. Herre, jag bara ber att du ska välsigna varje människa som sitter hemma. När du sitter hemma, du kan lyfta upp handen mot rutan om du känner att det skulle liksom göra någonting för dig i din bön. Så bara, Herre, jag bara ber att du ska välsigna. Tack att du ska komma med din kraft. Tack att du kommer med din frid. Och jag bara ber att du ska lösa människor från en skuldbörda. Om de har en skuldbörda över sina axlar. Över att de inte räcker till eller att de gjorde fel igår. Eller. Herre, jag bara ber att du bara lyfter av den bördan just nu. Och bara målar upp korset i vårt inre. Att du dog för oss. Att du friköpte oss fullständigt. Att du helade oss från synden. Och att du har gett oss en väg att vandra på. Att du har, det finns förutberedda gärningar för oss att gå i. Vi kan gå i dig Jesus som är rättfärdigheten själv. I Jesu namn. Amen.